Kapitel 27. Val. Rand la ner rakkniven, torkade de sista tvålresterna ur ansiktet och började snöra sin skjorta. Morgonljuset strålade in genom de kantiga valven som ledde till hans sängkammarbalkong. De tunga vintergardinerna var upphängda, men nu var de dragna åt sidan för att släppa in lite luft. Han tänkte vara snygg och proper när han dödade Ravin. Tanken fick en bubbla av ursinne att lossna och stiga upp ur hans inre. Han tvingade ner den igen. Han skulle vara snygg, proper och lugn. Kall. Inga misstag. När han vände sig från den guldinramade spegeln satt Avienda på sin sovmatta som var hoprullad och inmakad mot väggen under en gobeläng som avbildade en samling orimligt höga gyllene torn. Han hade erbjudit sig att låta bära in en säng till i rummet, men hon hävdade att fjädermadrasser var för mjuka att sova på. Hon iakttog honom uppmärksamt med särken bortglömd i ena handen. Han hade varit noga med att inte se sig om medan han rakade sig för att ge henne tid att klä på sig. Men bortsett från sina vita strumpor hade hon inte en tråd på kroppen. Jag skulle aldrig skämma ut dig inför andra män, sa hon abrupt. Skämma ut dig? Vad menar du? Hon ställde sig upp med en mjuk rörelse. Hon var överraskande blek där solen inte hade nått hennes skinn, slank och med hårda muskler, och likväl med runda mjuka former som hemsökte honom i hans drömmar. Det här var första gången han hade tillåtit sig att öppet betrakta henne när hon visade upp sig, men hon tycktes inte vara medveten om det. Hennes stora blågröna ögon var låsta vid hans. Jag bad inte Charlin att ta med Enaila eller Somara eller Lamell första dagen här. Inte heller bad jag dem att bevaka dig eller att göra någonting om din svaghet tog överhanden. Det var helt deras egen sak. Du lät mig bara tro att de skulle bära iväg med mig som ett spädbarn om jag vacklade till. Skillnaden är inte så stor. Hon tog ingen notis om hans syrliga ton. Det gjorde dig försiktig när du behövde vara det. Jag förstår, sa han torrt. Nåväl, jag tackar i vilket fall som helst för ditt löfte att inte skämma ut mig. Hon log. Det var inte vad jag sa, Randall Thor. Inte inför andra män. Om det skulle behövas för ditt eget bästa. Hennes leende blev större. Tänker du vara klädd så där? Han gjorde en irriterad gest mot henne. Hon hade aldrig visat minsta förlägenhet inför att visa sig naken för honom, långt därifrån. Men nu tittade hon ner på sig själv, sedan på honom där han stod och betraktade henne och rodnade. Med ens var hon omvärvd av yrande, mörkbrunt ylle och vitt algode. Hon fick på sig kläderna så snabbt att han nästan kunde tro att hon gjorde det med kraftens hjälp. Har du förberett allting? Hördes det inifrån tyget. Har du talat med de visa? Du var borta i natt. Vem mer kommer med oss? Hur många kan du ta med dig? Inga våtlänningar hoppas jag. De är inte att lita på. Särskilt inte trädmördarna. Kan du verkligen föra oss till Camelin på en timme? Är det som det jag gjorde natten då? Jag menar, hur tänker du bära dig åt? Jag tycker inte om att behöva sätta min lit i sådant jag inte känner till och inte begriper. Allting är förberett, Avienda. Varför pladdrade hon så och vägrade att se honom i ögonen? Han hade haft ett möte med Ruark och de andra klanhövdingar som fortfarande var i närheten. De hade egentligen inte varit förtjusta i hans plan, men hade betraktat det som ett fall av G.E.T.O. och ingen av dem hade ansett att han hade något val. De hade raskt diskuterat det, fattat sitt beslut och därefter talat om andra saker. Ingenting som hade det minsta att göra med vare sig de förlorade, Ilien eller krig. Istället hade det handlat om kvinnor, jakt, huruvida det karhainska druvbrännvinet gick att jämföra med Osquai eller om våtländernas tobak kunde mäta sig med den som odlades i Eilöknen. Under en timmes tid hade han nästan glömt vad som väntade honom. Han hoppades att Druidins profetia på något sätt kunde ha tagit miste, att han inte skulle behöva krossa dessa män. De visa hade kommit till honom med en delegation på mer än 50 kvinnor. Det var Avienda som hade berättat vad han ämnade göra, och delegationen leddes av Amish, Melaine och Bear. Eller kanske av Sorilea. När det gällde de visa var det ofta svårt att avgöra vem som förde befälet. De hade inte kommit för att avråda honom från något, än en gång på grund av G.H.O., utan för att försäkra sig om att han förstod att hans förpliktelser mot Elaine inte vägde tyngre än de han hade till Eilfolket. De hade inte låtit honom lämna mötessalen förrän de var nöjda. Han skulle ha fått handgripligen lyfta dem ur vägen för att komma till dörren innan dess. När de så ville var dessa kvinnor lika bra som Egwen blivit på att ignorera hans upprörda utrop. Hur många jag kan få med mig visar sig när jag väl försöker. Bara Eil. Förhoppningsvis skulle Meilan, Meringill och de andra inte ens veta att han var borta förrän han redan hade gett sig av. Om tornet hade spioner i Carhain kunde de förlorade också ha det, och han kunde knappast anförtro några hemligheter till människor som inte kunde se solen gå upp utan att försöka utnyttja det i Dais Jaemar. Han tog på sig en röd rock med guldbroderier, ett elegant plagg i utsökt ylle, utomordentligt passande i ett kungligt palats, antingen i Caemlyn eller Carhain. Han log bistert vid tanken. När han hade fått på sig den var Avienda nästan färdigklädd. Det var ett mirakel att hon kunde få på sig kläderna så snabbt och genast ha allting i ordning. Det kom en kvinna hit i natt medan du var borta. Ljus. Han hade glömt Colavera. Vad gjorde du? Hon hade varit i färd med att snöra sin blus, men nu stannade hon upp och försökte borra hål genom hans huvud med blicken. När hon svarade var det emellertid med lätt ton. Jag tog henne tillbaka till hennes eget gemak, där vi pratades vid en stund. Inga fler lösaktiga trädmördarjäntor kommer att krafsa på din tältflik, Randall Thor. Precis vad jag ville, är vi ända. Ljus. Gjorde du henne mycket illa? Du kan inte gå omkring och ge adelsdamer stryk. Jag har tillräckligt mycket bekymmer med de här människorna utan att du behöver ställa till med ännu mer. Hon fnös högt och återgick till sin blus. Damer! En kvinna är bara en kvinna, Randall Thor. Såvida hon inte är vis, tillade hon förnumstigt. Hon som kom hit sitter nog försiktigt den här morgonen. Men hennes blåmärken går att dölja, och efter någon dags vila kommer hon att kunna lämna sitt gemak. Nu vet hon hur det står till med saker och ting. Jag sa åt henne att om hon besvärade dig igen, på något vis överhuvudtaget, skulle jag komma och prata med henne igen. Ett mycket längre samtal. Hon kommer att göra som du säger, när du säger det, och andra kommer att lära sig av hennes exempel. Trädmördarna begriper ingenting annat. Rand suckade. Det var inte den metod han skulle eller kunde ha valt, men den kanske gjorde verkan. Såvida inte Colavere och de andra bara blev mer förslagna i fortsättningen. Avienda bekymrade sig förmodligen inte om att hon själv skulle drabbas av några återverkningar av sitt handlande. Det skulle förvåna honom om möjligheten ens fallit henne in. Men en kvinna som var överhuvud för ett mäktigt adelshus var inte samma sak som en ung adelsdam med lägre ställning. Vad följderna än blev för hans del kunde det hända att Avienda blev anfallen i någon mörk korridor och fick sin behandling av Colavere tiofalt igen. Om inte värre. Låt mig sköta det på mitt eget vis nästa gång. Glöm inte att jag är Kar Akarn. Du har rak tvål på örsnibben, Randall Thor. Ilsket muttrande slet han åt sig den randiga handduken och ropade: kom in, när det knackade på dörren. In kom Asmodin med vit spets i kragen och på manschetterna till sin svarta rock. Harpfodralet hängt över ryggen och ett svärd vid höften. Hans min var sval som en vinternatt, men det fanns en vaksam glimt i de mörka ögonen. Vad vill du, Nartell? Frågade Rand barskt. Du fick dina instruktioner igår kväll. Asmodin fuktade läpparna och kastade en blick på Avienda, som betraktade honom med rynkade ögonbryn. Kloka instruktioner. Kanske får jag veta någonting som kan vara av nytta för er om jag stannar här och håller ögonen öppna. Men det enda som det talas om under morgonen är de skrik som hördes från hennes Nord Colaveres gemak under natten. Det sägs att hon fallit i onåd hos er, men ingen vet riktigt varför. Denna osäkerhet får alla att gå med lätta steg. Jag betvivlar att någon kommer att så mycket som andas under de närmaste dagarna utan att fundera över vad ni anser om det. Aviendas ansikte strålade av odräglig självbelåtenhet. Så du vill följa med mig, sa Rand lågmält. Du vill stå bakom mig när jag möter Ravin. Vilken plats kan vara bättre för hans nåd drakens bard? Men säg hellre inför er blick. Där kan jag visa min lojalitet. Jag är inte stark. Asmodins grimas var nog så naturlig hos en man som bekände någonting sånt. Men ett kort ögonblick kände Rand hur Sidin fyllde den andra. Kände smittan som fick Asmodins läppar att krökas. Även om Asmodin hade tagit in så mycket av kraften som han förmådde, skulle han knappast kunna mäta sig ens med någon av de visa som kunde leda den. Inte stark. Och likväl kan jag kanske vara till någon liten hjälp. Rand önskade att han kunnat se den sköld som Lanfear hade vävt kring Asmodin. Hon hade sagt att den skulle lösas upp med tiden. Men likväl verkade det inte som om den förlorade kunde leda mer av kraften nu än han kunnat första dagen som han varit i Rands våld. Kanske hade hon ljugit för att ge Asmodin ett falskt hopp och för att Rand skulle tro att mannen skulle växa sig stark nog att lära honom mer än han någonsin skulle kunna. Det vore just likt henne. Han var inte säker på om tanken var hans eller Luce Tharins. Men han var säker på att det var sant. Den långa tystnaden fick Asmodin att slicka sig om läpparna igen. En dag eller två spelar ingen roll här. Då kommer ni att vara tillbaka. Eller vara död. Låt mig bevisa min lojalitet. Kanske finns det någonting jag kan göra. Kanske blir jag det lilla grann som får vågen att väga över till er fördel. Än en gång strömmade Shaidin in i honom, bara helt kort. Rand förnam hur han ansträngde sig, och likväl var det ett helt svagt flöde. Ni vet vad jag har att välja mellan. Jag klänger mig fast i en grästuva på avgrundens rand och ber för att den ska hålla i ännu ett ögonblick. Om ni misslyckas blir mitt öde värre än döden. Jag är helt beroende av att ni segrar och överlever. Han kastade en hastig blick på Avienda, plötsligt medveten om att han kanske hade sagt för mycket, och skrattade ihåligt. Hur ska jag annars kunna komponera sånger om hans nåd drakens storhet och ära? En bard måste ha någonting att arbeta med. Värmen påverkade aldrig Asmodin. Ett tankeknep, hävdade han, inte någonting med kraften. Men nu rann svettpärlorna ner för hans panna. Skulle Rand hålla honom under uppsikt eller lämna honom kvar? I det senare fallet skulle han kanske fly och leta upp ett gömställe när han började undra hur det gick i Caimlyn. Asmodin skulle vara den man han var tills han dog och föddes igen, och kanske till och med efter det. Inför min blick, sa Rand tyst. Och om jag ens misstänker att detta grann skulle hamna någon annanstans än där jag vill. Jag sätter min lit till ers nåd drakens välvilja, mumlade Asmodin och bugade sig. Med ers nåd drakens tillåtelse väntar jag utanför. Rand såg sig om i rummet när mannen backade ut ur rummet, alltjämt bugande. Hans svärd låg på den guldkantade kistan vid fotänden av sängen och bältet med dess drakformade spänne var virat runt svärdsskidan och den tjonchanska spjutspetsen. Det dråp som skulle ske idag skulle inte ske med stål, inte vad honom anbelangade. Han la handen mot fickan, kände den hårda lilla figuren i form av en fet man med ett svärd. Det var det enda svärd han behövde idag. Ett ögonblick övervägde han att glida till Cheer och hämta Calendar, eller till och med till Ruidin för att ta det som fanns gömt där. Med dessa ting skulle Rand kunna förgöra Ravin innan den ens visste att han var där. Men kunde han lita på sig själv? Så mycket kraft. Så mycket av kraften. Sidin svävade strax utom synhåll. Smittan tycktes vara en del av honom. Strax under ytan bubblade raseriet. Mot Ravin, mot honom själv. Om det skulle bryta fram medan han höll i Calendar, vad skulle han göra? Han skulle vara oövervinnlig. Med den andra saken kunde han glida till självaste Shaul Gull och få ett slut på allt sammans. Redan nu föra det till ett slut, vilket det nu skulle bli. Nej, det gällde inte bara honom. Han hade inte råd med någonting annat än seger. Världen rider på mina axlar, muttrade han. Plötsligt tjöt han till och slog handen för vänstra skinkan. Det kändes som om någon hade stuckit honom med en nål. Men han behövde inte känna gåshuden på armarna för att begripa vad som hade hänt. Vad skulle det där vara bra för, morrade han åt Avienda. Bara för att se om hans nådraken fortfarande är gjord av kött och blod som vi andra dödliga. Det är jag, sa han klanglöst och tog tag i Shaidin. All dess ljuvhet, all dess smuts. Bara så länge att han helt kort kunde leda kraften. Hon spärrade upp ögonen, men rörde inte en muskel, utan bara såg på honom som om ingenting alls hade hänt. När de gick genom förrummet gned hon sig emellertid förstulet om baken, när hon trodde att han tittade åt ett annat håll. Tydligen var hon också av kött och blod. Bränne mig. Jag trodde att jag hade lärt henne lite hyfs. Han öppnade dörren, steg ut i korridoren och stannade tvärt. En liten bit från Asmodin stod Mert, stöd mot sitt besynliga spjut och med hatten neddragen över pannan. Men det var inte därför han stirrade. Det fanns inga spjutjungfru där. Han borde ha begripit att någonting var fel när Asmodin kom in oanmäld. Avienda tittade sig förbluffad omkring, som om hon väntade sig att hitta dem bakom en av gobelängerna. Melindra försökte döda mig igår kväll, sa Mert, och Rand glömde allt vad spjutjungfrur hette. I ena minuten stod vi och pratade, och nästa försökte hon sparka huvudet av mig. I korthuggna ordalag berättade Mert vad som hade hänt. Han berättade om dolken med de gyllene bina och sina slutsatser. Han slöt ögonen när han berättade hur han hade fått slut på det. Ett enkelt, kargt. Jag dödade henne. Och öppnade de snabbt igen som om han bakom sina ögonlock såg någonting han inte ville se. Jag är ledsen att du behövde göra det, sa Rand, och Mert ryckte dystert på axlarna. Hellre hon än jag, antar jag. Hon var mörkvän. Det lät inte på honom som om det gjorde någon större skillnad. Jag ska ta hand om Samuel så snart jag är redo. Och hur många är kvar då? De förlorade är inte här, avbröt Avienda dem bryskt, och inte heller spjutets jungfrur. Var är de? Vad har du gjort, Randall Thor? Jag? Det stod 20 stycken här när jag gick och la mig i natt, och sedan dess har jag inte sett en enda. Det var kanske för att Mert, började Asmodin, men tystnade när Mert gav honom en sammanbiten blick där smärtan blandades med svårtyglad vrede. Var inte så dumma, sa Avienda med fast stämma. För Darius May skulle aldrig göra anspråk på Toe mot Matt Cawthon för detta. Hon försökte döda honom och han dödade henne. Inte ens hennes nästan systrar skulle göra någonting åt det, om hon hade några. Och ingen skulle göra anspråk på Toe mot Randall Thor för någonting som någon annan gjort, såvida det inte skedde på hans befallning. Du har gjort någonting, Randall Thor, någonting stort och mörkt. Annars skulle de vara här. Jag har inte gjort någonting, sa han vast. Och jag tänker inte stå här och käbbla om det. Är du färdig att rida söderut, Mert? Mert stack ena handen i rockfickan och fingrade på någonting. Det var där han brukade ha sina tärningar och sin tärningskopp. Caimlin, jag är trött på att de smyger sig på mig. Jag vill smyga mig på en av dem för omväxlings skull. Jag hoppas bara jag får den förbannade klappen på huvudet istället för den fördömda blomman, tillade han med en grimas. Rand frågade inte vad han menade. En annan Taveren. Två av dem som kanske kunde få slumpen att vrida sig. Det var omöjligt att säga hur eller ens om, men vi har visst sällskap ännu en stund. Mert såg resignerad ut, mer än någonting annat. De hade inte kommit långt i den gobelängbehängda korridoren förrän Moraine och Egwene mötte dem. De kom skridande som om dagen inte bar någonting annat i sitt sköte än en promenad i trädgården. Egwene, lugn med sval blick och stora ormen på sitt finger, kunde sannligen ha varit HD trots ejlkläderna, sjalen och det hopvikta hucklet hon bar runt gässan. Medan Moraine... Ljuset glittrade i guldtrådarna som var invävda i hennes långklänning av blått skimrande siden. Den lilla blå stenen som hängde i guldkedjan i hennes mörka lockar sken lika klart som de stora, guldinfattade safirerna runt hennes hals. Knappast en klädsel som passade för vad de hade i sinnet, men Rand i sin röda rock kunde knappast säga någonting. Kanske berodde det på att de befann sig i det palats där huset Damodred en gång hade innehaft soltronen. Moraine förde sig i varje fall med mer majestätisk gras än han kunde påminna sig att han någonsin hade bevittnat förut. Inte ens Jessie Nartells närvaro förmådde rucka hennes drottning lika frid, men förbluffande nog gav hon Mert ett varmt leende. Så du följer också med, Mert? Lär dig att lita på väven. Öda inte bort ditt liv på att försöka ändra på sånt som inte går att förändra. Att döma av Mats min hade han kanske börjat ångra sig. Men Aceden vände sig bort från honom utan ett spår av oro. De här är till dig, Rand. Fler brev, sa han. På ett av dem var hans namn skrivet med en elegant handstil som han omedelbart kände igen. Från dig, Moraine. På det andra stod Thom Marilyns namn. Båda var förseglade med blått vax och tydligen stämplade med hennes egen ring, ty de bar avtrycket av ormen som bet sig själv i stjärten. Varför har du skrivit ett brev till mig? Och förseglat dessutom. Du har aldrig varit rädd för att säga vad du vill. Om jag skulle ha glömt det så har Avienda redan påmint mig om att jag bara är kött och blod. Du är inte längre samma pojke som jag först såg utanför Vinälvens värdshus. Hennes röst liknade silverklockors mjuka klang. Du är knappt densamma överhuvudtaget. Jag hoppas innerligt att du har förändrats tillräckligt. Egwene mumlade någonting med låg röst. Rand tyckte att det lät som, jag hoppas innerligt att du inte har förändrats för mycket. Hon tittade på breven med rynkade ögonbryn som om hon undrade vad de innehöll. Detsamma gjorde Avienda. Moraine fortsatte med klar, nästan munter stämma. Sigill kan bevara en hemlighet. Ditt brev innehåller sånt som jag vill att du ska fundera över. Inte nu, utan när du har tid för det. Vad Thoms brev anbelangar så vet jag ingenstans där det är säkrare än hos dig. Ge det till honom när du träffar honom igen. Men nu är det någonting som du måste se nere i hamnen. Hamnen, sa Rand. Moraine, denna morgon av alla morgnar har jag sannligen inte tid att...
Men hon var redan på väg bort genom korridoren, tydligen säker på att han skulle följa efter. Jag har gjort i ordning hästar, till och med en åt dig, Mert, för säkerhets skull. Egwen tvekade bara ett ögonblick, sen gick hon efter Moraine. Rand öppnade munnen för att kalla Moraine tillbaka. Hon hade svurit att lyda honom. Vad det än var hon ville visa honom så kunde han se det en annan dag. En timme hit eller dit kan knappast göra någonting, muttrade Mert. Han hade kanske börjat ångra sig. Det skulle inte skada om ni blir sedd denna morgon, sa Asmodin. Kanske får Ravin veta det så snart det sker, om han hyser några misstankar. Om han har några spioner som kan ha lyssnat vid nyckelhålen skulle kanske det få honom att glömma dem idag. Rand såg på Avienda. Råder du mig också att vänta? Jag råder dig att lyssna på Moraine Shede. Endast en dåre vägrar att lyssna på en Shede. Vad kan det finnas i hamnen som är viktigare än Ravin, brummade han. Men sen skakade han på huvudet. I Tjufloden fanns det ett talesätt som ingen nämnde när det fanns kvinnor i närheten. Skaparen gjorde kvinnan för att skänka ögat fröjd och tanken bekymmer. I ett hänseende skilde sig sannligen inte Eishedir från resten. En timme. Solen stod fortfarande inte tillräckligt högt för att lyfta stadsmurens långa skugga från stenkajen där Cardiers vagnar stod uppradade. Men gårdfarihandlaren torkade sig likväl i ansiktet med sin stora näsduk. Det var bara delvis värmen som fick honom att svettas. De höga grå murarna som gick ända ut i floden på ömse sidor om hamnens utskjutande pirar fick kajen att likna en dunkel låda. En låda som han var fångad i. De enda fartyg som låg förtöjda här var de breda, rundstäviga spannmålspråmarna. Och ute i floden låg flera av dem och väntade på sin tur att lägga till och lossa sin last. Han hade funderat på att smyga sig ombord på en av dem när de kastade loss. Men då skulle han få lämna kvar större delen av de ägodelar han fortfarande hade kvar. Inte desto mindre skulle han ha gjort det om han trott att den långsamma färden ner för floden skulle föra honom någon annanstans än till hans död. Lernfer hade inte gästat hans drömmar igen, men brännmärkena på hans bröst påminde honom om hennes befallningar. Blotta tanken på att trotsa en av de utvalda kom honom att huttra, trots svettdropparna som sipprade över hans kinder. Om han bara kunde veta vem han vågade lita på, i den mån det nu alls gick att lita på hans bröder och systrar bland mörkvännerna. De sista av hans vagnsförare som hade svurit ederna hade försvunnit för 2 dagar sedan, förmodligen med någon av pråmarna. Han visste fortfarande inte vilken älkvinna det hade varit som hade stoppat in meddelandet under hans dörr. Du är inte ensam bland främlingar. En väg är utvald. Men han hade flera möjligheter i åtanke. I hamnen fanns nästan lika många äl som arbetare. Alla hade kommit för att titta på floden. Men några av ansiktena hade han sett oftare än vad som verkade rimligt. Och en del hade tittat begrundande på honom. Detsamma gällde en del Carhenier och en av de tairenska furstarna. Det behövde förstås inte betyda någonting. Men om han kunde hitta några karar att arbeta med. Ett beridet sällskap dök upp i en av portarna. I täten red Moraine och Randall Thor tillsammans med ACJs väktare. De följde en slingrande väg mellan kärrorna som forslade spannmål från kajen och en våg av jubel steg där de red fram. Ära vare hans nåd draken, och först draken vare hälsad, och ibland ära vare Matrim Cawthon, ära vare röda handen. För en gång skull styrde Eishedain mot slutet av vagnsraden utan att ägna Cardiere en blick. Han klagade inte, även om hon inte varit Eishedain, även om hon inte hade sett på honom som om hon kände till minsta skrymsle i hans hjärna, så skulle han helst vilja slippa titta allt för närgånget på en del av de saker som hon hade fyllt hans vagnar med. Föregående kväll hade hon låtit honom dra bort tyget från den besynligt vridna dörrkarmen av rödsten som var fastspänd på vagnen bakom hans egen. Hon tycktes finna en morbid njutning i att tvinga honom att personligen hjälpa henne med de saker som hon önskade studera. Han skulle ha täckt över dörrkarmen igen om han kunnat förmå sig att gå i närheten av den, eller lyckats övertala någon av sina vagnsförare att göra det. Ingen av dem som var med honom nu hade sett när Harrod snubblade halvvägs genom den i Ruidin och försvann från midjan och uppåt. Harrod hade varit den första som flytt efter passagen genom Yangai-passet. Han hade inte varit riktigt riktig i huvudet sedan väktaren dragit tillbaka honom ur dörrkarmen. Men de kunde se på dem, se hur hörnen inte möttes som de skulle. Hur man inte kunde följa den hela vägen runt med blicken utan att blinka och bli yr i huvudet. Cardere tog lika liten notis om de tre första ryttarna som Eichedén hade tagit om honom. Och nästan lika lite om Mert Cawthon. Karn hade på sig hans hatt. Han hade aldrig lyckats hitta någon bra ersättning. Ailjäntan, Avienda, red bakom den unga Eichedéns sadel. Båda med kjolarna uppdragna så att benen syntes. Om man hade behövt någon ytterligare bekräftelse på att Ailkvinnan delade sängläger med Randall Thor så räckte det med att se hur hon tittade på honom. En kvinna som hade delat säng med en man betraktade honom alltid med ett slags ägande rätt i blicken. Vad som var viktigare var att Nertell var med. Det här var första gången Cardere hade varit så här nära honom sedan de korsade världsryggen. Nertell, högt uppsatt bland mörkvännerna. Om han kunde komma förbi spjutjungfrurna och fram till Nertell. Med ens blinkade Cardere. Var var jungfrurna? Althor hade alltid en eskort av spjutbärande kvinnor. Han insåg förbryllat att han inte kunde se en enda spjutjungfru bland de ejl som fanns i hamnen. Tänker du inte se på en gammal vän, härnan? Den melodiska rösten fick Cardere att snurra runt. Han bara gapade inför det kroknästa ansiktet, vars mörka ögon nästan gömdes innanför fettvalkarna. Cale? Det var omöjligt. Ingen utom Ail kunde ensam överleva i öknen. Hon måste vara död. Men där stod hon. Vitt siden spände över hennes feta kroppshydda och i de svarta lockarna hade hon vita elfenbenskammar instuckna. Med ett lätt leende på läpparna vände hon sig om med en gras som fortfarande förvånade honom hos en så stor kvinna och klev med lätta steg upp för trappan till hans vagn. Efter ett ögonblicks tvekan skyndade han in efter henne. Han hade helst sett att Cale Chagoy verkligen dött i öknen. Kvinnan var en svåruthärdlig översittare och hon skulle inte tro att hon skulle få ett öre av det lilla kapital han lyckats rädda undan. Men hon var lika högt uppsatt som Jashin Nertell. Kanske skulle hon ge honom svar på några frågor. Om inte annat skulle han få någon att samarbeta med. I värsta fall någon att skylla på. En hög ställning förde med sig makt, men även ansvaret för de underlydandes misslyckanden. Mer än en gång hade han för att rädda sitt eget skinn angett sådana som stått över honom i rang för de som var än högre upp. Han stängde noggrant dörren, vände sig om och skulle ha skrikit högt om inte hans hals varit för hopsnörd för att släppa fram minsta ljud. Kvinnan som stod framför honom var förvisso klädd i vitt siden, men hon var inte fet. Hon var den vackraste kvinna han någonsin hade sett, med ögon som mörka, bottenlösa bergssjöar. Ett silverne skärp om den smala midjan och halvmånar av silver i det glänsande svarta håret. Cardere kände igen hennes ansikte från sina drömmar. Hans knän slog i golvet med en duns som fick honom att återfå andan. Vördade härskarinna, sa han hest. Hur kan jag tjäna er? Lanfear kunde lika gärna ha sett på en insekt, en som hon kanske skulle krossa under klacken. Genom att lyda mina befallningar. Jag har varit alltför upptagen för att själv bevaka Randall Thor. Berätta vad han har gjort, förutom att erövra Carraine, och vad han planerar att göra härnäst. Det är svårt, vördade härskarinna. Folk av mitt slag kan inte komma nära någon som han. En insekt, en som skulle få leva så länge den var till någon nytta. Det var vad som stod skrivet i dessa svala ögon. Cardere rådbråkade sin hjärna för att minnas allt han sett, hört eller inbillat sig. Han skickar väldiga ale-styrkor söderut, vördade härskarinna. Men jag vet inte varför. Tyrenierna och Carhanierna verkar inte ha märkt någonting. Men jag tror inte att de kan skilja en ale från en annan. Det kunde inte han heller. Han vågade inte ljuga för henne. Men om hon trodde att han var mer användbar än han egentligen var. Han har grundat något slags skola i ett palats i staden som tillhörde ett adelshus utan överlevande arvingar. Till en början var det omöjligt att säga vad hon tyckte om vad hon fick höra. Men när han fortsatte började hennes min att mörkna. Vad är det du vill att jag ska se, Moraine? Sa Rand otåligt medan han knöt fast Jadins tyglar vid ett av hjulen på den sista vagnen i raden. Hon stod på tå och kikade över sidan på vagnsflaket. Ned på ett par små tunnor som verkade bekanta. Om han inte tog miste innehöll de två sigillerna av Coendillar. Inpackade i skyddande ull nu när de inte längre var okrossbara. Han kände den svartes smitta starkt här. Det verkade nästan som om den kom från tunnorna likt en vag stank. Som om någonting som legat och ruttnat på en undangömd plats. Den kommer att vara säker här, muttrade Moraine. Hon lyfte elegant sina kjolar och började gå framåt längs raden av vagnar. Lärn följde henne, en halvtämd varg med en mantel som var idel villande väck av färg och tomhet. Rand blängde efter henne. Har hon sagt till dig vad det var, Egwene? Bara att det var någonting som du måste se. Eller i varje fall att du måste komma hit. Man måste lita på Aesir, sa Avienda med nästan lika stadig stämma. Men med en antydan till tvivel. Märt fnös. Nåväl, jag tänker ta reda på det nu. Nertel, gå och säg till Bell att jag är hos honom om... I andra änden av vagnsraden exploderade sidan på Carderes vagn i en skur av splitter som ejade ner Aelman och Carhanier på kajen. Rand visste vad som hänt. Han behövde inte känna gåshuden för att veta. Han rusade mot vagnen, efter Moraine och Lan. Tiden verkade sakta in och allting tycktes hända på samma gång, som om luften blivit en seg massa som häftade vid varje ögonblick. Lärnfjär steg ut i en lamslagen tystnad, frånsett om sårades skrik och stön. I hennes hand hängde ett slappt, blekt, rödfläckigt föremål som släpade efter henne när hon steg ner för en osynlig trappa. Hennes anlete var en mask huggen i is. Han talade om det, Luth Tharin, nästan skrek hon och slängde upp det bleka föremålet i luften. Någonting fångade upp det och fyllde det för en kort stund med luft. En blodig, genomskinlig staty av Hernan Cardere. Hans skinn avdraget utan att skadas. Gestalten tömdes och sjönk mot marken samtidigt som Lanfears röst steg till ett gällt skri. Du lät en annan kvinna röra dig, igen. Utdragna ögonblick och allting skedde samtidigt. Innan Lanfear nådde kajens stenläggning drog Moraine upp sina kjolar än mer och började springa rakt mot henne. Hon var snabb, men ännu snabbare var Lan som ignorerade hennes "Nej, Lan!" Han drog sitt svärd samtidigt som hans långa ben bar honom förbi henne och den färgskiftande manteln fladdrade bakom honom. Plötsligt tycktes han springa rakt in i en osynlig stenmur, studsade tillbaka och försökte vacklande gå framåt igen. Han lyckades ta ett steg, men sen slungades han 10 steg genom luften och brakade ner i stenläggningen som om en jättelik hand hade slagit undan honom. Medan han fortfarande flög genom luften for Moraine framåt med fötterna glidande över marken tills hon stod öga mot öga med Lanfear. Det varade bara ett ögonblick. Den förlorade såg på henne som om hon undrade vad det var som kommit i hennes väg. Sen vräktes Moraine åt sidan med sån kraft att hon rullade bort och försvann under en av vagnarna. På kajen rådde fullständigt tumult. Det hade bara gått några ögonblick sedan Carderes vagn exploderade, och likväl skulle bara en blind ha kunnat undgå att märka att kvinnan i vitt brukade kraften. Längs pirarna blixtrade det av yxor som högg av trossar och frigjorde pråmar, medan besättningarna desperat stakade fartygen mot öppet vatten och en möjlighet att fly. Hamnarbetare med bara överkroppar och stadsbor i mörka kläder kämpade för att komma ombord. Åt andra hållet trängdes skrikande män och kvinnor för att försöka komma genom portarna in till staden. Och bland dem syntes gestalter i Cardin Shore som svepte svarta slöjor om sina ansikten och störtade mot Lanfear med spjut, knivar eller sina bara händer. Det stod utom varje tvivel att anfallet kom från henne, att hon kämpade med kraften, och ändå sprang de fram för att dansa spjutdansen. De översköljdes av en våg av eld. De som fortsatte med brinnande kläder genomborrades av lågor. Lanfear stred egentligen inte mot dem, ägnade de inte ens någon större tanke. Hon kunde lika gärna ha viftat bort mygg eller bitemer. Lågorna slukade både de som flydde och de som försökte kämpa emot. Hon kom mot Rand som om ingenting annat existerade. Bara några ögonblick. Tre steg hade hon hunnit ta när Rand grep den manliga hälften av urkällan. Smält stål och stålspräckande is, ljuvlig honung och avskrädeshög. Inifrån tomrummets djup betraktade han sin kamp för att överleva, avlägsen, och kampen framför honom tycktes lika fjärran. När Moraine försvann under vagnen ledde han kraften, drog bort hettan från Lanfears eld, sänkte den i floden. De lågor som ögonblicket innan hade omvärvt människokropparna försvann. I samma stund vävde han nya flöden och en grå, dimmig kupol tog form. En lång, oval form som inneslöt honom, Lanfear och de flesta av vagnarna. En nästan genomskinlig mur som utestängde allting som inte redan fanns inom den. Han knöt åt väven utan att veta säkert vad det var eller varifrån den hade kommit. Kanske något av Luce Tharins minnen. Men Lanfears lågor slog mot den och stoppades. Han kunde se människor utanför muren, varav allt för många låg och vred sig på marken. Han hade tagit lågorna, inte den skada de vållat. Stanken av bränt kött låg ännu kvar i luften. Men nu skulle ingen mer bli bränd. Också innanför kupolen låg det kroppar, högar av förkolnat tyg. Några rörde sig kraftlöst, stönade. Han tog ingen notis om dem. Hennes lågor slocknade. Myggorna var skingrade. Hon tittade inte åt sidorna. Ögonblick. Han frös i tomrummets intighet. Och om han kände sorg för de döda och sårade, så var känslan så avlägsen att den lika gärna kunde ha varit obefintlig. Han var kyla, tomhet. Endast Sairins rasande flöde fyllde honom. Någonting rörde sig på ömse sidor om honom, Arienda och Egwene. Deras blickar var låsta vid Lanfear. Han hade tänkt stänga dem ute från detta. De måste ha sprungit med honom. Mert och Ashmodin, utanför muren, missade de sista vagnarna. Med iskallt lugn ledde han luft för att fånga Lanfear. Egwene och Arienda kunde skärma av henne medan han avledde hennes uppmärksamhet. Någonting högg av hans flöden och de slog tillbaka mot honom så hårt att han stönade till. En av dem, morrade Lanfear. Vilken av dem är Arienda? Egwene kastade bak med huvudet och tjöt. All världens ångest vrålade ut genom hennes mun. Vilken? Arienda lyftes upp på tå, skälvande, och hennes skrik jagade efter Egwenes medan de steg högre och högre. Plötsligt var tanken hos honom i tomrummet. Ande vävd så med eld och jord, där. Rand kände hur någonting skars av, någonting han inte kunde se. Äggen föll ihop i en orörlig hög. Är vi ända ner på alla fyra, svajande med hängande huvud. Lämfir raglade till och vände ögonen mot honom. Mörka sjöar av svart eld. Du är min, Luz Tharin. Min. Nej. Rands röst tycktes nå hans öron genom en milslång tunnel. Vänd hennes uppmärksamhet från flickorna. Han fortsatte mot henne, tittade inte bakåt. Jag har aldrig varit din, Meyrin. Jag kommer alltid att tillhöra Elaina. Sorg och saknad kom tomrummet att skälva och desperationen han måste kämpa mot mer än Shaidins brännande kraft. Ett ögonblick vacklade han. Jag är Randall Thor och Elaina, mitt hjärta för alltid och evighet. Balanserade på en tunn ägg. Jag är Randall Thor. Andra tankar ville välla fram, en kaskad av tankar. Tankar på Elaina, Meyrin, vad han kunde göra för att besegra henne. Han tvingade dem tillbaka, till och med den sista. Om han föll ner på fel sida. Jag är Randall Thor. Ditt namn är Lanfear och jag dör förr än jag älskar en av de förlorade. Någonting som kunde ha varit vånda drog över hennes anlete. Sen var det åter en mask av marmor. Om du inte är min, sa hon med kall stämma, så är du död. En fruktansvärd smärta bröt fram i hans bröst, som om hans hjärta var på väg att explodera. Och vitglödgade nålar genomborrade hans hjärna med en smärta så stark att han ville skrika högt även inne i tomrummet. Döden var där och han visste det. Desperat, desperat till och med i tomrummet. Tomheten flimrade, krympte. Bävde han ande, eld och jord, slog vilt omkring sig med flödena. Hans hjärta slog inte längre. Fingrar av mörkaste smärta krossade tomrummet. En grå slöja sänktes för hans syn. Han kände sin väv skära genom hennes. Tomma lungor fylldes med brännande luft. Hjärtat skall till och började pumpa igen. Han kunde se igen, men svarta och silverna fläckar dansade mellan honom och en Lanfear som med stenhårt ansikte fortfarande sökte återfå balansen efter att hennes väv slagit tillbaka mot henne. Smärtan fanns som öppna sår i hans huvud och bröst. Men tomrummet blev åter fast och kroppens smärta avlägsen. Det var tur att den var avlägsen, för han hade ingen tid att återhämta sig. Han tvingade sig att gå framåt och slog mot henne med luft. Försökte slå henne medvetslös. Hon skar av hans väv, men han slog igen och igen och igen. Så snart hon huggit av hans senaste väv. Ett ursinnigt regn av slag som hon på något sätt såg och parerade. Hela tiden kom han närmare henne. Om han kunde hålla hennes uppmärksamhet fångade ännu ett ögonblick. Om en av hans osynliga knölpåkar kunde träffa henne i huvudet. Om han kunde komma tillräckligt nära för att slå henne med knytnäven. Men ens insåg hon tydligen vad han försökte göra. Hon blockerade fortfarande hans slag lika lätt som om hon hade kunnat se dem komma, men dansade bakåt tills hennes skuldror slog i vagnen bakom henne och log ett leende lika kallt som vinterns isande hjärta. Du ska dö en långsam död och du ska bönfalla mig om att få älska mig innan du är död, sa hon. Den här gången riktade hon inte angreppet mot honom utan mot hans länk till Shaidin. Paniken gengöd i tomrummet, likt en jättelik gonggong vid den första beröringen av en knivas ägg som fick kraften att minska, allt medan den gled in mellan honom och urkällan. Med ande, eld och jord högg han mot denna knivsägg. Han visste var han skulle hitta den, visste var hans länk fanns, kände var äggen rörde den. Skölden som hon försökt väva försvann, återvände, kom tillbaka lika fort som han kunde hugga sönder den, och varje gång minskade Shaidin för ett ögonblick, försvann nästan helt, fick hans motattack att nätt och jämnt räcka till för att bryta hennes angrepp. Att hantera två vävar på samma gång borde ha varit enkelt. Han kunde hantera 10 eller ännu fler. Men inte när en av dem var ett desperat försvar mot någonting som han inte kunde känna förrän det nästan var för sent. Inte när en annan mans tankar hela tiden försökte bryta fram inuti tomrummet, försökte tala om hur han skulle besegra henne. Om han lyssnade till denna röst skulle det kanske bli Luce Therin Telamon som lämnade slagfältet, med Rand Althor som en röst som ibland dök upp i hans huvud, om ens det.
Jag ska tvinga båda de där slinkorna att se på medan du tigger, sa Lanfear. Men ska jag låta dem se dig dö, eller dig dem?
När hade hon klättrat upp på det öppna vagnsflaket?
Han måste hålla henne under uppsikt, titta efter minsta tecken på att hon började bli trött, att hennes koncentration mattades. Det var ett fåfängt hopp. Hon stod bredvid den vridna dörrkarmen i röd sten och tittade ner mot honom. En drottning som skulle fälla en dom. Men likväl hade hon tid att med ett kyligt leende betrakta ett armband av mörkt elfenben som hon vred mellan sina fingrar. Vilket kommer att vålla dig störst smärta, Luce Therin? Jag vill att du ska plågas. Jag vill att du ska känna en smärta större än vad någon någonsin har erfarit. Ju tjockare flödet mellan honom och urkällan var, desto svårare skulle det vara att skära av det. Han knöt handen om rockfickan, kände den lille fete stenmannen med sitt svärd mot hägen som var inbränd i hans handflata. Han drack ur sajdin så djupt han förmådde, tills smittan svävade likt regndis kring honom i tomheten. Smärta, Luce Therin. Och smärtan kom. Hela världen förmörkades av outsäglig pina. Inte bara hjärtat och huvudet den här gången, utan överallt, varje del av hans väsen. Glödande nålar högg sig in i tomrummet. Han tyckte sig nästan höra ett väsande ljud vid varje hugg, som av glödgat stål i vatten, och varje stöt nådde djupare än den förra. Hennes försök att skärma av honom saktade inte in, tvärtom blev de snabbare, starkare. Han kunde inte tro att hon kunde vara så stark. Han klamrade sig fast vid den glödheta iskalla Shaidin och försvarade sig med vild desperation. Han kunde göra slut på det, förinta henne. Han kunde kalla ner en blixt ur skyn eller omvärva henne med samma eld som hon själv hade använt som vapen. Bilder blixtrade fram genom smärtan. En handlerska i mörk klänning som föll från sin häst. Det eldröda svärdet i hans händer. Hon hade kommit för att döda honom tillsammans med en handfull andra mörkvänner. Märts tomma blick. Jag dödade henne. En kvinna med gyllene hår som låg i en förrödd korridor där det såg ut som om själva väggarna hade smält och flutit ut. Elena, förlåt mig. Det var ett rop fyllt av förtvivlan. Han kunde få ett slut på allt sammans. Men han förmådde inte göra det. Han skulle dö. Och kanske skulle världen dö med honom. Men han kunde inte förmå sig att döda en kvinna till. På ett sätt framstod alltsammans som det största skämt världen någonsin hade skådat. Moraine torkade blodet från munnen, kröp ut under vagnens bakända och kom ostadigt på fötter. Ljudet av en mans skratt klingade i hennes öron. Ofrivilligt såg hon sig omkring, sökte efter Lärn. Hon fann honom liggande nästan vid kanten av den grå dimkupolen som välde sig över dem. Han rörde sig svagt. Kanske var det ett försök att finna styrka för att ta sig på fötter. Kanske en dödsryckning. Hon tvingade ut honom ur sina tankar. Han hade räddat hennes liv så många gånger att det rättligen borde tillhöra honom. Men hon hade för länge sedan gjort vad hon kunde för att han skulle överleva sitt ensamma krig mot skuggan. Nu måste han leva eller dö utan henne. Det var Rand som skrattade. Han låg på knä på kajens stenar och skrattade medan tårarna strömmade längs hans kinder som om han utsatts för tortyr. Moraine genomfors av en rysning. Om vansinnet hade gripit honom var det bortom hennes makt. Hon visste bara vad hon kunde göra, vad hon måste göra. Åsynen av Lanfear drabbade henne som ett knytnävslag. Det var inte överraskning, utan bestörtning över att få se det som funnits i hennes drömmar så många gånger sedan Ruidin. Lanfear stod på vagnsflaket, strålande som solen själv av Sidar, inramad av den vridna rödstens Tir and Grilen, stirrade ner mot Rand med ett skoningslöst leende på läpparna. Hon höll ett armband i handen. En Angreel. Om inte Rand hade sin egen Angreel skulle hon kunna krossa honom med den. Antingen hade Rand sin, eller så lekte Lanfear med honom. Det spelade ingen roll. Moraine tyckte inte om denna ring av snidat elfenben, mörknat av ålder. Vid första ögonkastet såg det ut som en akrobat som böjde sig bakåt och höll sig om anklarna. Men vid en närmare granskning skulle det visa sig att hans händer och fötter var bundna vid varandra. Hon tyckte inte om den, men hon hade tagit med den från Ruidin. Igår hade hon tagit fram den ur en säck med olika småsaker och lämnat den på flaket vid dörrkarmens fot. Moraine var en liten, späd kvinna och hennes vikt kom inte vagnen att ruckas när hon hävde sig upp. Hon grimaserade när hennes kjolfåll fastnade i en flisa och revs upp, men Lanfear såg sig inte om. Kvinnan hade tagit hand om alla hot som fanns utom Rand, och i denna stund var han det enda som existerade för henne. Moraine tryckte ner en liten bubbla av hopp. Hon hade inte råd med sånt. Balanserade för ett ögonblick upprätt på vagnens bakända, omfamnade urkällan och kastade sig mot Lanfear. Den förlorade blev varse hennes närvaro och han precis vände sig om innan Moraine törnade in i henne och klöste armbandet ur hennes grepp. Ansikte mot ansikte föll de in genom Tir and Grilen. Allting uppslukades av ett vitt ljus.